Här börjar Vem tar vem av Julianne Howells. Översatt av Johan Strömvall Hammarstedt. Inläst av Anna Dahlstedt för Harlekin. Boken inleds med följande dedikation. Till Paul. Tack för ditt ändlösa engagemang och din tro på mig. För att du gentlemannamässigt aldrig snabbt ägnar igenom något när du för hundrade gången fått läsa om en scen. Och framförallt, för alla åren av kärlek och skratt. Vad mer kan en kvinna önska sig av sin hjälte? 1. Sällskapsrummen på herrgården i Surrey var överbelamrade med de rika och berömda. Inte en enda av dem skulle ha nekat en inbjudan till den otroligt glamorösa sorgsne prinsens välgörenhetstillställning. Officiellt kallades han, hans höghet, kronprins Khaled bin Bassam al-Azir, men om man inte tilltalade honom direkt. Varför använde hans officiella titel? Pressen gjorde det inte. De föredrog det mer passande epitetet. Självklart passade, sa en av dem. En societetskolumnist som underhöll en samling gäster. Kan ni visa upp en enda bild där prinsen ler? Bredvid henne skakade hennes man på huvudet. Inte en enda. Han ser alltid melankolisk ut, stackaren. Stackaren? Napan kanske är ett kungadöme i öknen. Men för det första finns det olja och dessutom är det ett finansiellt nav. Killen är rik som ett troll. Och han är hur gammal? 32. I sina bästa år. Varför är det synd om honom? Ja, jo, svarade hennes man. Men när tar han sig tid att njuta av det? Det hade gått 7 år sedan kungen avsagt sig tronen på grund av sin hälsa. Och hans enda son hade tagit på sig rollen att styra landet. Sedan dess verkade han inte ha slutat jobba. Det hade varit annorlunda om hans storebror hade överlevt olyckan såklart, sa maken ner i glaset. Blev någon överraskad att det gick som det gick? Han var alltid för vårdslös. Ett instämmande mummel spred sig i gruppen. När hon kände ett ovälkommet byte av fokus sa kolumnisten högljutt. Men har ni hört ryktena? Uppenbarligen ska han välja en fru. Det hördes ett kollektivt åh, och blickarna vändes återigen mot henne. Palatset har förnekat det förstås. Men det verkar lite misstänkt att han varit singel de senaste 6 månaderna. Hon kastade menande blickar omkring sig. Det låter som en man som bereder väg för sin blivande brud. Och la ni märke till, tillade hon, att han försvann vid 11-tiden. Kanske kvinnan är någonstans här på herrgården. Nu la hon handen över bröstet och tittade längtansfullt ut i intet. Vi skulle kunna säga att vi var där den kvällen den sorgsne prinsen friade till sin blivande prinsessa. Åh, så romantiskt. Romantiskt, fnös hennes man och förstörde ögonblicket för kolumnisten som gav honom en kylig blick. Hon kan glömma romantik. Med honom får hon vara glad om hon får ett leende. För den unga kvinnan som mycket riktigt var undangömd i en privat del av huset var inte prinsens leende ett bekymmer, och romantiskt var det inte heller. I det ögonblicket var prinsen i sin svit och klädde av sig, men han var helt ensam. Lily Marchant visste det med säkerhet, och hon visste det utan att vare sig vara hans blivande brud eller hans nya flickvän. Hon visste det trots att hon inte ens stod på kvällens gästlista och trots att hon innan ikväll inte sett honom på ett decennium. Allt detta visste hon för att hon stod gömd i hans garderob. Prinsen hade redan tagit av sig sin kavaj. Nu började han knäppa upp skjortan. Lily visste att det vore hövligt att titta bort. Mannen visste inte att han blev observerad. Men det här var prins Khaled al-Azir, mannen med filmstjärneutseendet och sexapil, som gjorde att hjärtat slog dubbla slag. Och, en gång i tiden, föremålet för alla hennes romantiska förhoppningar och drömmar. Hans arabiska påbrå hade gett honom olivfärgad hy och korpsvart hår, medan de höga kindbenen och de djupt liggande grå ögonen kom från hans brittiska mamma. Den sensuella munnen och ansiktet som utstrålade kyligt högmod var helt hans eget och han var helt enkelt fantastiskt vacker. Till och med påklädd. Lily rörde sig försiktigt närmare.